Vi håller på hela den här sommaren och talar över ett ämne som vi kallar för Sunday School Stories, som handlar om några av Bibelns mest kända och i en del fall ganska okända personer, speciellt då i Gamla Testamentet. En del av de här stories som man känner igen om man, som jag och många andra, gick i söndagsskolan som liten när man såg på det som vi har beskrivit för den unga generationen här som flanellografer. Inte alla vet vad det är. Vi har tydligen en sån här kyrkan. Vi får se om vi hinner ta upp den någon gång under den här sommaren och använda den istället för keynote för att visa bilden. Nej, vi får se. Det blir nog inte så. Men hittills under de söndagar som vi har sysslat med det här ämnet så har vi talat om Daniel. Vi har talat om David och Haggai. Och idag ska vi alltså tala om Ester. Att göra fel är ganska lätt, eller hur? Alla har erfarenhet av det. Alla vet hur man gör nästan när man gör fel. Det kräver inga förberedelser, det kräver ingen särskild intelligens. Alla är kapabla att göra fel. Ibland är det lite svårare att göra rätt. Och ibland kan det till och med vara väldigt svårt att, man får inte röra vid den här ens så. Ibland är det väldigt svårt att göra det som är det rätta. Det är ganska lätt att vara självisk. Jag är jättebra på det. Det kan jag göra nästan i sömnen, vara helt självisk. Och så antagligen du också. Att vara osjälvisk kan ibland vara lite svårare. Och att göra någonting för någon annan kan ibland vara lätt. Om det inte kostar för mycket. Om det inte kräver för mycket ansträngning. Om det inte tar för mycket av min egen bekvämlighet. Men att gå all in för någon annan, liksom satsa allt och riskera allt vad man har och allt vad man är och all sin stolthet, allt som finns egentligen för någon annan människa, det kan vara väldigt, väldigt svårt. Och då i livet så hamnar vi i situationer, jag tror många har erfarenhet om det, situationer som man liksom inte har bett om att hamna i. Som man kanske egentligen helst inte skulle vilja vara i. Ibland har de här situationerna tydligt rätt och tydligt fel. Ibland kanske det är något mer diffust. Men ibland så kan vi hamna i de här situationerna där priset för att betala för att göra det rätta kan vara ganska högt. Det kan handla om att förlåta någon trots att det fortfarande gör väldigt ont det där som händer. Det kan handla om att be om förlåtelse fast man egentligen vet att man har rätt. Vi vet ju det allihop att vi har rätt. Eller hur? Eller handla om att få ordning på någonting i sitt liv som inte fungerar. Lägga saker till rätta. Olika saker, ibland stora saker och ibland små saker. Där det ibland kan kosta på rätt rejält att göra det som är rätt. Om det bland annat handlar Esters bok. Och det är en bok som är ganska unik, eller den är unik i vår Bibel. Det är en av två böcker i hela Bibeln som är uppkallad efter en kvinna. Och det är den enda boken som inte explicit nämner Gud överhuvudtaget. Det har gjort att en del har problem. Martin Luther tyckte väl att det var tveksamt om Esters bok överhuvudtaget skulle vara med i Bibeln. Men den är med. Och många av oss som har vuxit upp i kyrka och frikyrka, eller vad du nu vill kalla det, vi har hört berättelsen om Ester. En del kanske har sett filmen som kom för en del år sedan som heter One Night with the King. Där jag har snott en del bilder som vi kommer använda här idag. Och så vidare. Men en sak som har slagit mig när jag nu har läst och studerat den här boken igen. Det är att den är ganska långt ifrån den där askungesagan. Som man ibland har fått för sig. Om den fattiga slavflickan som blir rikets första dam och alltihopa. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Det finns inslag i den här boken, i Esters liv, som ger en helt annan bild. Och där Ester kanske mer framstår som ett trafficking offer än en drottning. Det finns fem personer som har huvudrollerna i den här berättelsen om Ester. För det första så är det kung Ahasverus, eller Xerxes den första, som han också kallas och kallas i en del bibelöversättningar, som regerade över det persiska riket ungefär 486-465 före Kristus. Och det riket var ett magnifikt, jättestort rike som sträckte sig från Indien ungefär och ända bort till Egypten och Libyen. Han hade 127 provinser över hela detta väldiga rike. Och kung Ahasverus eller Xerxes var kung över hela detta enorma välde. Den andra personen i den här berättelsen heter Vasti och är drottning, men blir avsatt som drottning och sen försvinner hon ur storyn. Vi ska kort titta på henne om en liten stund. Det finns en kille som heter Haman som är kungens närmsta man. Och det är en riktigt slug och ond typ. Och så finns det en judisk man som heter Mordokaj. Han är en jude som lever i Persien. Han är ättling till de judar som har ungefär 100 år tidigare fördes bort från Jerusalem till Babylon, som vi talade lite grann om när vi talade om Daniel för ett par veckor sedan. Och så då Ester. En föräldralös judisk flicka. Hon har ett judiskt namn, Hadassa. Hon är kusin till Mordokaj. Mordokaj är hennes bra mycket äldre kusin. Och han har adopterat henne när hennes föräldrar gick bort. Så hon lever som dotter till sin egen kusin Mordokaj. Och idag tänker jag under en stund faktiskt gå igenom storyn. För jag upptäckte själv att man tror att man kan de bibliska berättelserna. Men man kan inte det riktigt. Inte jag i alla fall. Du kanske kan det. Men det finns någonting i den här berättelsen som är väldigt starkt och utmanande. Och som jag hoppas att du och jag får tag på idag. Så här står det i det första kapitlet. Och vi kommer gå igenom hela boken. Så luta dig tillbaka. Hämta en kopp kaffe där ute. Eller så. I sitt tredje regeringsår gjorde han, det var kungen alltså, ett gästabud för alla sina furstar och tjänare. Persiens och Mediens befälhavare, hans förnämsta män och furstarna i provinserna var samlade hos honom. Under 180 dagar lät han dem se sin kungliga härlighet och rikedom, sin stora glans och prakt. Det är ett rejält gästabud, 180 dagar. Sådana partien har inte jag varit på. Och jag är inte säker på att jag skulle vilja heller. Men han ställde till ett riktigt rejält gästabud. I 180 dagar plockade han in liksom alla de förnämsta från alla de 127 provinserna. Och så fick de ta del av kungens fantastiska överdådiga rikedomar och härlighet. Och se allting han ägde. Jag vet inte vad syftet var, men så gjorde man i alla fall. Och det här gästabudet avslutas sedan med ett 7 dagars riktigt party. Och samtidigt som det pågick så höll drottning Vasti en fest för alla de här prominenta gästernas fruar och kvinnor och allt vad det nu var. Den 7:e dagen i det här partiet då, när kungens hjärta var glatt av vinet. Det är märkligt ibland hur fint vår bibel beskriver vissa saker. När kungen var rätt så rejält dragen befallde han Mehuman, Bisetta, Habona, Bikta, Abakta, Seta och Karkas. Det kommer ett förhör på de namnen sedan efteråt. De 7 hovmän som tjänstgjorde hos kung Ahasverus att de skulle föra drottning Vasti inför kungen med sin kungliga krona på huvudet. För att han skulle låta folken och furstarna se hennes skönhet. För hon var vacker att se på. Men drottning Vashti vägrade att komma, fast kungen genom sina hovmän hade befallt henne det. Då blev kungen mycket vred och rasande. Så kungen har sin stora fest. Och den sista dagen, du kan tänka dig själv, det är olika gubbar då från 127 provinser, olika prominenta gäster som i 7 dagar har festat ganska rejält. Och på den sista dagen så får kungen en lysande idé. Nu ska vi visa här vilken snygg fru jag har. Och hon ska komma in här inför alla de här gubbarna, stökiga av vin och annat sånt där. Och så ska hon visa sin skönhet med kungakronan på huvudet. Och det finns en och annan bibelöversättning som faktiskt säger att det var det enda han tyckte hon skulle ha på sig, kungakronan på huvudet. Så jag kan förstå att Vashti inte hade någon lust med det. Så hon vägrar, det gör jag inte. Det är under min värdighet. Och det leder till att Vashti blir avsatt som drottning. Hon får abdikera, hon blir utslängd. Därför att man fruktade, står det, att hennes vägran att lyda sin man skulle sprida sig över hela landet. Så att ingen kvinna längre skulle underordna sig sin man, och som Bibeln uttrycker det. Och ingen man längre skulle vara herre i sitt eget hus. Och där vet ju vi gubbar att där är vi redan. Eller hur? Det andra kapitlet börjar så här. Efter någon tid. Och det var en ganska lång tid det faktiskt. Därför att Vashti blev avsatt som drottning i Ahasveros tredje regeringsår. Som vi läste i det första kapitlet. Jag hänger med här. Men lite senare i det här kapitlet så sägs det att det som händer här hände i kungens sjunde regeringsår. Så det är liksom en tidsperiod på 3,5-4 år. Mellan de här en liten tid, efter någon tid som det hände. Och det som har hänt i den här perioden, om man går till lite sekulära källor, det är att Ahasverus har försökt att invadera Grekland. Han har haft en armé på över 1 miljon soldater, om man ska tro Herodotus, som har skrivit om det. Inklusive en specialtränad styrka på 10 000 man som kallades för de odödliga perserna. Det är starkt, eller hur? Men trots sin enorma armé och alla sina resurser så lider kung Ahasverus ganska stora förluster. Lyckas inte i sitt uppsåt att invadera Grekland, utan för att dra sig tillbaka skamsen och nedslagen till Persien. Det är vad som har hänt under den här någon tid. Efter någon tid när kung Ahasveros vrede hade lagt sig, det tog alltså 4 år nästan, tänkte han åter på Vashti och vad hon hade gjort och vad som hade beslutats om henne. Kanske saknar han ändå sin drottning. Ångrar sig kanske att han lät henne gå. Kanske är han deprimerad efter förlusterna i kriget. Och så kommer man på en idé att man ska utlysa en skönhetstävling över hela riket. Alla de 127 provinserna. Och den flicka som vinner den här skönhetstävlingen, hon ska bli ny drottning över hela landet. Och så samlar man ihop flickor från hela detta väldiga rike. Och de får komma och bli tränade i hur man uppför sig och hur man för sig och hur man klär sig och alla sådana här saker. Och en av dem som väljs ut är Ester. Och efter 1 år av förberedelse så får hon äntligen träffa kungen. Och då står det så här. Att kungen älskade Ester mer än alla andra kvinnor. Hon vann hans ynnest och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vashtis ställe. Och när vi nu fortsätter i den här berättelsen så är det 2 viktiga saker att komma ihåg och lägga märke till. Notera det här. Ester 2:10 och vers 11. Ester hade inte nämnt för någon om sitt folk och sin släkt. Mordekaj hade förbjudit henne att göra det. Mordekaj gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset för att få veta om Ester hade det bra och vad som hände henne. 2 saker. Ingen visste, mer än Ester själv och hennes familj, att hon var judinna. För det andra, Mordekaj var orolig och uppehöll sig vid det kungliga palatset varje dag. Ta med dig det in i fortsättningen av berättelsen. I de dagarna, medan Mordekaj satt i kungens port, blev Biktan och Teres, två av de hovmän hos kungen som höll vakt vid porten, så förbittrade på kung Ahasverus att de sökte efter tillfälle att döda honom. Mordekaj fick veta detta och berättade det för drottning Ester. Hon förde det vidare till kungen på Mordekajs vägnar. Saken blev undersökt och man fann att det var sant. Hovmännen blev båda upphängda på trä. Detta nedtecknades i krönikan i kungens närvaro. Så Mordekaj får reda på en komplott mot kungen och avslöjar den och räddar kungens liv. Och det är ungefär här som den onde sluge Haman dyker upp i berättelsen. Han har blivit insatt som kungens närmaste man. Han kräver av alla underkastelse och respekt och bestämmer att alla måste falla ner på knä inför honom där han går fram på gator och torg och överallt där han är. Alla som möter honom måste knäfalla inför honom. Och det gör alla också. Utom en, Mordekaj. Han gör inte det. Och han ger förklaringen när han blev förhörd om varför han inte gör det. Så säger han, det gör inte jag för jag är jude. Bara så. Och det där väcker Hamans vrede så rejält. Så han bestämmer sig för att inte bara ska han döda Mordekaj, utan han ska se till att förgöra hela hans folk. Och kom ihåg, fortfarande vet ingen att Ester är judinna. Och den här Haman får kungen att skriva en skrivelse att till alla de 127 provinserna att alla judar ska dödas på ett speciellt bestämt datum som motsvarar den 7 mars. Då, om ungefär ett år efter det här hände, ska alla judar dödas. Vem som helst i hela landet på den dagen är fri att döda vilka judar som helst, män, kvinnor, barn, whatever. Och enligt persisk lag så kunde inte en sån här påbudskrivelse från kungen återkallas. Inte ens den kung som själv hade skrivit den kunde dra tillbaka den. Utan hade han signerat ett sånt påbud så var det det som gällde. Fanns ingen återvändo. Mordekaj får höra om den här planen. Han klär sig i säck och aska, en judisk sorgedräkt. Och sätter sig i kungens port. Och skickar meddelande till Ester om vad han har hört berättas och hur det är. Han skickar också en kopia på den här skrivelsen som kungen har skickat ut över hela landet. Och så vädjar han till Ester att tala med kungen. Få honom att ändra sig. Och Ester svarar att jag kan inte. Jag får inte. Jag skulle riskera mitt liv om jag gick in till kungen utan att vara inbjuden. Det står så här, alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon, det må vara en man eller kvinna, går in till kungen på den inre borggården utan att vara kallad, så gäller endast en lag. Han ska dödas om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom och låter honom leva. Jag har inte ens på 30 dagar varit kallad till kungen. Och det är då Mordekaj yttrar de orden som har blivit de mest kända från hela Esters bok. Själva essensen egentligen av vad den här boken handlar om. Han säger så här. Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan. Därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång så ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna. Ibland är det lätt att ta den enklaste utvägen. Ibland är det väldigt frestande att ta den enkla utvägen. Den lättaste vägen. Ibland står vi i situationer där det bara finns en sak som är rätt att göra. Och det är väldigt, väldigt svårt. Ester befaller att alla judar som finns i närheten ska samlas till bön och fasta. Hon ska själv gå in i bön och fasta under 3 dagar tillsammans med alla sina tjänsteflickor. Och så fattar hon sitt beslut. Och innan hon går mot kungens rum, in i hans salar, så säger hon att det får gå hur du vill. Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Det är allt eller inget. Och så sätter hon hela sitt liv på spel med livet som insats. Går hon in till kungen, väl medveten om att hon bryter mot alla regler som finns. Väl medveten om att det inte är säkert att hon kommer levande därifrån. Väl medveten om att nu är det bara kungens välvilja som kan rädda henne. Oavsett om hon är drottning eller inte. Och man kan tänka sig in i den situationen, en ung kvinna inför alla dessa män och inför den väldige kungen. Han som har makt över hennes liv, över hennes död. Hon går ändå därför hon vet att det hon gör är det rätta. Ester finner nåd inför kungen. Han räcker ut sin guldspira mot henne. Och så frågar han henne: vad vill du? Om det så är halva kungariket du vill ha, så ska du få det. Och det är klart att kungen måste ändå ha undrat, varför tar hon risken att komma inför mig utan inbjudan? Hon vet vad som gäller. Det här måste vara något väldigt, väldigt viktigt. Och det Ester säger är nog rätt förvånande. För hon säger: jag har kommit för att bjuda dig på fest. Jag vill att du och Haman kommer till mig på en liten fest ikväll. Och antagligen är kungen tillräckligt smart för att fatta att det är något annat hon vill. Men han lovar att komma och ta Haman med sig. Och på kvällen så kommer han tillsammans med Haman till drottningens fest och frågar på nytt igen: vad är det du egentligen vill? Och Ester bara svarar: ta med dig Haman imorgon igen, så ordnar vi en fest då också. Och då ska jag berätta. Och det kan man tycka det är lite konstigt, men samtidigt så kanske det finns något naturligt. Kung Ahasverus är ju liksom partykungen nummer 1. 180 dagars fester och så här. Så det är klart här finns en chans till en ny fest, så det är klart han kommer. Och imorgon på den festen sägs det, då ska jag berätta vad jag vill. Och här börjar en ganska lång rad av vad man skulle kunna kalla, om man vill, märkliga tillfälligheter. Eller också, om man vill, kan man välja att se Guds hand rakt igenom världshistorien. Haman är förstås väldigt, väldigt stolt. Han har varit på fest med kungen och drottningen. Det var ingen annan som var bjuden. Han tycker det här är riktigt coolt. Och när han är på väg hem, liksom glad över att ha varit på den här fina festen, så möter han Mordecai i porten. Och återigen så vägrar Mordecai att böja knä inför Haman. Och Haman blir rasande, men lyckas ändå behärska sig. Han har ju sin plan. Och så går han hem och skryter för sin fru och för alla sina vänner. Har man skröt för dem om sin rikedoms härlighet, om sina många barn, om hur kungen hade gjort honom mäktig och på allt sätt upphöjt honom över de andra förstarna och tjänarna. Och har man så vidare, dessutom hade drottning Ester inte låtit någon annan än mig komma med kungen till den festmåltid hon hade ordnat. Och imorgon är jag också bjuden till henne tillsammans med kungen. Men trots detta är jag inte nöjd så länge jag ser juden Mordecai sitta i kungens port. Och så får han av sin fru och några av sina vänner ett råd. Res en 25 meter hög påle här ute på gården och så gå till kungen och be om att du ska få hänga upp Mordecai på den. Och det tycker Haman, det var ett väldigt bra råd. Så det bestämmer han sig för att göra. Den natten så kan inte kung Ahasverus sova. Och han ber sina tjänare att läsa för honom ur kungakrönikan. Antagligen var den tillräckligt tråkig, så han tänkte att om de läser den så somnar jag nog. Jag vet inte. Men de läser för honom berättelsen om hur Mordekaj har räddat hans liv. Och när kungen blir påmind om den berättelsen, som inte ligger allt för långt bort i historien, så ställer han frågan: och vad har vi gjort för att tacka och hedra den mannen? Och för svaret: vi har inte gjort någonting alls. Och det där funderar kungen på. Och så i gryningen kommer Haman till kungens palats för att få tillstånd att avrätta Mordekaj. Och just då så frågar kungen: är det någon ute på borggården? Haman hade just kommit in på den yttre borggården till kungapalatset för att be kungen att Mordekaj skulle hängas upp på den påle som han hade gjort i ordning för honom. Kungen känner och svarade honom: ja, Haman står där ute på borggården. Kungen sa: låt honom komma in. När Haman kom in frågade kungen honom: vad ska man göra med den man som kungen vill hedra? Och Haman tänkte i sitt hjärta: vem skulle kungen vilja hedra mer än mig? Så nu vräker han på. För nu har han förväntan. Därför sa Haman till kungen: och den man som kungen vill hedra ska man hämta en kunglig dräkt som kungen själv har burit, och en häst som kungen själv har ridit på, och som har en kunglig krona på huvudet. Varför nu hästen skulle ha det, men det skulle han tydligen. Och man ska överlämna dräkten och hästen till en av kungens förnämsta furstar. Och dräkten ska sättas på den man som kungen vill hedra. Man ska föra honom ridande på hästen fram genom huvudgatan i stan och utropa framför honom: så sker med den man som kungen vill hedra. Och då sa kungen till Haman: skynda dig, ta dräkten och hästen och gör så som du har sagt med juden Mordekaj som sitter i kungens bord. Försumma inte något av det du har sagt. Och så måste Haman verkställa kungens order. Det han hade tänkt för sig själv, det får Mordekaj istället. Och får göra allt vad kungen har befallt. Han är totalt förödmjukad. Han är förnedrad. Han är vansinnig. Men han måste gå framför hästen när Mordekaj sitter i kungens kläder och alltihop där. Och utropa: så här gör kungen med en man som han vill hedra. Men han har ju i alla fall detta kvar då, att på kvällen så ska han gå på fest med kungen och drottningen igen. Och festen kommer. Och kungen frågar igen: Ester, vad är det du egentligen vill? Och han får ett svar som han nog inte alls har väntat sig. Ester säger: det jag egentligen vill, det är att du räddar mitt liv och hela mitt folk. Det jag egentligen vill är att slippa bli mördad. Att mitt folk slipper att bli utrotade. Och när jag läser den här texten så får jag: vad händer i huvudet på kungen? Vad är detta liksom? Allt det här med fester och inbjudningar och ta hela den här risken att komma inför mig utan att vara inbjuden. Alltihop det här. Och så frågar jag vad hon vill och säger: jag vill inte bli mördad. Nej, vem vill det? För de vet ju fortfarande inte att Ester är judinna. Sen kan man fundera på vad som händer i huvudet på Haman. För han vet ju inte heller det. Vänta lite nu här. Ditt liv, ditt folk. Och kanske går det upp för honom: så berättar Ester om Hamans plan. Berättar om hur slugan har varit. Berättar om hur han har lurat kungen att skriva skrivelsen som skulle utrota varje jude i hela det persiska riket. Och det slutar med att Haman förs bort. Han går samma öde till möte som han hade planerat åt Mordekaj på samma påle. Vi behöver inte bli jätteexplicita just med det. Och så kan man känna, ja men då är väl allting underbart. Men det är ett stort problem som återstår. Det är att den skrivelse som kungen hade skickat ut att judarna skulle förgöras, den går ju inte att återkalla. Så kungen skickar en ny skrivelse. Och i den skriver han att på den här dagen, den 7 mars, när alla judar får attackeras fritt och förintet, så kommer här ett nytt påbud. Judarna har full rätt att försvara sig. Och det skickar naturligtvis signalen ut över hela riket att egentligen vill nog inte kungen att den första skrivelsen ska gälla. Och på de platser där man ändå gav sig på det judiska folket så försvarar de sig väldigt framgångsrikt. Och så firar man fortfarande än idag det judiska folket den segern och alla de här händelserna kopplade till Ester och Esters bok. Som ett minne så firar man Purimfesten som hålls varje år. Och ungefär där slutar storyn om Ester. Och då har ju vi en fråga kvar som jag tycker är väsentlig och som vi alltid försöker att väva in i våra gudstjänster, i våra predikningar, och det är, vad kan vi lära oss av berättelsen om Ester? För det är en rätt spännande story och det skulle väl vara gott och väl så. Men Guds ord vill lära oss någonting. Vill leda oss på olika sätt. Jag tror, det här är min upplevelse, att huvudbudskapet i den här boken som jag uppfattade, det är detta att Gud har kontroll. Hur mörkt och hur svårt livet än kan se ut. Vi talade om märkliga tillfälligheter eller Guds hand. Man kan fundera över hur kommer det sig att en judisk flicka blir drottning i Persien? Och hur kommer det sig att Mordekaj råkar höra om planen att döda kungen? Och hur kommer det sig att kungen inte kan somna just den natten när Haman planerar att avrätta Mordekaj? Och hur kommer det sig att av alla de berättelser som tjänarna kunde ha valt att läsa ur kungakrönikan så väljer de just berättelsen om hur Mordekaj räddade hans liv? Och hur kommer det sig att det tilltänkta offret för den sluge och onde Hamans alla planer är den som får ta Hamans plats? Och någonstans när jag läste den här boken så upptäcker jag att den verkliga hjälten i Esters bok är inte Ester. Och ingen annan heller. Utan den verkliga hjälten i Esters bok, det är Gud själv. Han nämns inte vid namn en enda gång i hela boken. Men hans hand finns på varje sida. Gud har kontroll. Paulus skriver i Romarbrevets 8:e kapitel att vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. De som är kallade efter hans beslut. Paulus skriver också att vi är, kan vara på allt sätt trängda, utan utväg, men inte utan utväg, rådvilla, men inte rådlösa, förföljda, ja, men inte övergivna, nedslagna, men inte utslagna. Oavsett hur det ser ut i ditt liv och i mitt liv så finns det en Gud som har kontroll. Som kan lägga saker och ting till rätta. Vi ser det inte alltid förrän efteråt. Men Gud har kontroll. Vi lär oss en sak till. Att det krävs både mod och visdom att göra det som är både rätt och svårt. Kanske står du, jag vet inte, men kanske står du inför någonting som du vet skulle vara rätt, men som känns väldigt svårt. Som de exempel jag gav i början. Att förlåta någon fast det fortfarande gör ont. Att be om förlåtelse fast du egentligen tycker att det kanske är den andra eller de andra som borde be om förlåtelse. Att göra den där förändringen i ditt liv som du vet är rätt, men som du ännu inte har riktigt mäktat med att göra. Vad det än är, så kom ihåg det här. Att om du är i en situation och position där du skulle kunna förändra någonting till det bättre för dig själv eller för någon annan människa, så är det fullt möjligt att det är Gud som har ställt dig i den positionen just för en tid som denna. Min erfarenhet med Gud, det är att det vi kan uppleva som svårt och ibland nästan omöjligt ganska ofta är Guds väg till förändring och förvandling, om vi väljer det som är rätt. Och hur den ser ut, vad som än är din vardag, vilken situation du än kommer att vakna upp till imorgon bitti, Gud har kontroll. Jesus har sagt: jag är med er alla dagar. Amen.